om man bara tränar dubbel på college? Nej, jag skulle vilja påstå att man tränar ungefär 30% dubbel gentemot 70% singel. Dubbelpoängen på college innebär ju bara en poäng för laget, men det är själva momentumet när man går in i singelmatcherna som är väldigt, väldigt viktigt. Så vi brukade säga att dubbelpoängen faktiskt är värd 2 poäng, just med tanke på all momentum man har inför singeln.
Välkomna tillbaka till Tennismagasinets podcast med mig, Linus Eriksson. I det här avsnittet kommer vi grotta ner oss i college-tennisen tillsammans med Adam Knutsson Sundblad. Jag lärde känna Adam när vi var unga juniorer i Göteborg, och på senare år har våra vägar korsats lite då och då. Adam var själv en college-spelare i 4 år på Gardner Webb University. Därefter jobbar han 1 år som coach på samma skola och hemma i Sverige med college-rekrytering. I avsnittet ni ska lyssna på så berättar Adam om de 3 viktigaste bitarna i valet av skola. Han får svara på om ryktet om stenhårt fästande på skolorna är överdrivet eller sant, samt bemöter myter som till exempel att man lägger ner sin satsning om man väljer college-spåret, samt att vem coachen är blir direkt avgörande för hur du kommer trivas i USA. Nu kör vi! Och den här gången sitter jag på MatchEyes kontor i Göteborg och tillsammans med Adam Knutsson Sundblad. Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Är det MatchEye eller är det Matchy man säger?
Ja, för oss som jobbar här så brukar vi säga MatchEye. Men för nya kunder och folk som inte har helt koll på vilka vi är så brukar vi säga Matchy.
Okej. Vi kommer komma tillbaka till ditt arbete här. Men jag tänkte börja den här podcasten i en annan ände. Ute på Hisingen. Du började din egen tenniskarriär på Gothia Tennis, där du spelade under hela din tid som du var aktiv här i Sverige och i Göteborg då. Kan du berätta lite om Gothia? För det har blivit lite av en plantskola till Göteborgs tennisen. Flera väldigt duktiga spelare har kommit därifrån. Vad tror du det beror på?
Absolut. När jag var ung så jag började spela på Gothia Tennis när jag var 8 år gammal. Spelade där fram till 18 års ålder och mellan 8 och 14 år så var det en del riktigt duktiga spelare. Många av dem bytte till lite större klubbar vid 14-15 års ålder. Jag valde att stanna. Exakt anledning varför det var så många duktiga juniorer där har jag faktiskt lite svårt att svara på. Men vi hade en stark tränarstab. Vi hade en väldigt familjär känsla, vilket jag tror att många föräldrar uppskattade. Jag tror att många andra klubbar kanske inte riktigt hade den känslan på samma sätt.
Varför tror du att det var just den familjära känslan på Gothia? För det skulle ju lika gärna kunna vara så i vilken klubb som helst, eller?
Det är sant, och jag vet ju inte exakt hur det såg ut på andra klubbar heller.
Nej, så för du spelade bara för Gothia. Ja. Varför valde du att stanna då, när andra kanske valde att gå till de lite större storstadsklubbarna?
För mig var det nog mest en ekonomisk fråga. Det var ganska dyrt att bli medlem i många andra större klubbar. Så att Gothia var en bra ställe för mig rent ekonomiskt, och det låg väldigt nära där jag bodde då, i Skogome som jag växte upp i.
Och sen började du på tennisgymnasiet i Göteborg, eller?
Yes, fick den sista platsen där, så det var en fantastisk möjlighet för mig att komma in där.
Trivdes du bra?
Jättebra, grymma tränare, tyckte det var bra att träna och spela på morgonen, så man blev van att komma upp tidigt för framtida turneringar och ja, hjälpte mig även mycket för min tid i USA sen då.
Visst var det så att det kom väldigt många duktiga juniorer från Gothia, va? Eller är jag ute och cyklar?
Det har du helt rätt i. 92, 91, 89, 88 där var det väldigt många duktiga spelare. Även innan det, men de har inte jag lika bra koll på.
Nej, just det. Och efter gymnasiet så valde du att börja på college. Kan du berätta om hur den processen gick till, från att du egentligen tog beslutet att du ville över till att du var där borta? Lite kortfattat.
Tennisgymnasiet i Göteborg har ju haft en tradition att skicka väldigt många tennisspelare till college. Så att det var ju framförallt 88 och 89 när jag gick mitt första och andra år. Det var ju mycket snack i omklädningsrummen om USA, olika namn på universitet, och jag kunde inte så mycket på den tiden, men när jag hörde dem prata om det så lät det väldigt intressant. Martin Stig, som var dåvarande ansvarig för tennisgymnasiet, hade ju själv spelat college-tennis på Northwestern, om jag minns rätt. Så att han fick mig väldigt involverad i processen och hur man ska ta sig till och spela in video och skicka ut e-mail och liknande.
Okej, så det var där du fick inspirationen till att du ville börja, eller? Eller tror att eller var du redan inne på de banorna redan innan du säger att Martin pratade mycket mer om det?
Men det var någon kombination av 88, 89, Martin och även lite egen forskning. Mm. Det här med dator och sociala medier var inte lika stort på den tiden, men internet fanns ju och YouTube och liknande, så man kunde ju kolla upp ganska mycket saker. Mm. Så man satt och gjorde ganska mycket research själv.
Och hur lång tid tar en sån här process att bli klar för en skola?
Skulle vilja säga att man bör nog sätta igång ungefär 1,5 år innan man ska åka. Så att mitten på tvåan där någonstans vid årsskiftet där. Där bör man sätta igång och börja researcha lite, ta lite kontakt med skolor. Det är lite som en arbetsintervju. Desto mer intervjuer, desto mer skolor du pratar med, desto bättre blir du på det.
Mm. Tog du kontakt själv med skolorna då? Eller?
Ja, jag gjorde ganska massiva utskick där med hjälp av personer som hade åkt före mig då. Mm. Så jag tog kontakt med väldigt många skolor, hade jättemånga e-mail-dialoger, lite Skype. Och det blir ju som med vad som helst, att man börjar med en stor massa och så blir det mindre och mindre som man går vidare med. Och till slut kanske det handlar om 2-3 alternativ som man verkligen funderar på att åka, tror jag.
Mm. Och vad hade du för förväntningar innan du åkte över?
Ja, jag hade ju egentligen bara sett mycket videor och sådär på YouTube. Och det kan ju vara svårt att se exakt nivå när man kollar på en match på TV eller YouTube. Mm. Man fattar inte riktigt hur snabbt tempot är och sådär.
Det är samma på proffstoren.
Alltså, exakt. Ja. Så jag trodde väl själv att man skulle stå sig ganska bra där borta. Men när man kommer dit så märker man ju att nivån är ju helt annorlunda jämfört med vad man förväntar sig innan.
Det var högre alltså?
Högre, absolut.
Okej. Och var det som du blev förvånad över? Var det fler grejer som du blev förvånad över? Eller var det som du hade tänkt dig generellt?
Nivån var nog det som jag blev mest förvånad över när jag kom dit. Att det finns så fruktansvärt många duktiga tennisspelare. För någon som kommer från Göteborg och kanske aldrig har spelat en tävling utanför Sverige, så vet man inte riktigt det innan man kommer till USA. För då får man träffa alla de här tusentals spelare från andra skolor som också har hållit på med den här sporten sedan de var 7 år gamla. Och kanske spelat ännu mer timmar än vad man själv har gjort. Mm. Så att det finns så fruktansvärt mycket duktiga spelare. Så det var nog den största surprisen. Och just det här att spelare har så himla mycket olika stilar. Här i Sverige spelar alla ändå ganska ren tennis, teknikmässigt. Men när man kommer över till USA och får träffa alla de här spelarna från andra länder, det är... Vissa har väldigt, väldigt konstig teknik, men de är ändå väldigt, väldigt duktiga på sporten.
Mm. Okej. Okay. Och livet utanför då, var det som du hade tänkt dig? Om man säger, nu har du berättat om hur det var rent spelmässigt, men livet på college?
Jo, men jag trivdes väldigt bra med den setupen som vi hade. Det var en ganska liten skola med, jag tror det var 2,500 elever ungefär. Så ganska litet campus. Passade mig väldigt bra. Man kunde gå till kafeterian, gå till tennisbanorna, gå till gymmet. Allting låg på ett ställe. Mm. Så att nu efteråt när man kollar tillbaka så är jag väldigt glad att jag åkte till en lite mindre skola.
Det är ju ganska stor. Vad var det skolan hette?
Gardner Webb University. Okay. Låg i North Carolina.
Okay.
Ganska nära Charlotte som många känner till då, en storstad.
Ja, ja, okej. Okay. Och du kände att det var ett bra val av dig att börja på en lite mindre skola? Sorry.
Absolut. Det var ju, den tillhör ju NCAA division 1 som det kallas. Det är ju den högsta divisionen. Men det finns ju väldigt många, det finns ju 250 skolor i den divisionen. Och det skiljer sig jättemycket många, alltså. På dem som, ja, det skiljer sig jättemycket på de som ligger topp 25 och de som ligger botten 25. Mm. Det är ju inte ens samma planet nästan.
Okay.
Så att vi var väl kanske 125-150 på den listan någonstans. Jag tycker det passar mig ganska bra faktiskt.
Okej. Okay. Ett rykte som college-tennisen har är ju att det är mycket, mycket fest också. Var det så även på din skola?
Ja, det hände ju att det var möjligheter att festa nästan varje eller varannan helg. Men det är ett sånt beslut man får fatta. Hur viktig är tennisen? Hur viktig är skolan? Som utländsk student så måste du ju klara av vissa kurser, vissa credit hours som det kallas varje termin. Annars så får du inte ha kvar ett visum för att vara kvar i USA.
Okay.
Så att det är ganska viktiga regler. Okay. Och tennistränaren sätter även vissa krav på spelarna. Att har du inte en viss GPA, som är då medelsnittsbetyg, så får du inte spela matcher och vara med på träningar och liknande.
Okay. Måste ändå vara tufft att kombinera liksom tennis med skola med party?
Ja, när man hör någon prata om USA så kan man inte riktigt förstå hur man får tiden att gå ihop. För man hinner ändå med allting.
Ja.
Men det är väl det att det är ju ingen transport och ingen logistik. Allting är ju så himla nära varandra.
Mm.
Så att man sparar ju väldigt mycket tid där som man kanske lägger i Sverige på att ta sig till olika ställen. Och sådär. Men man går ju i skolan ungefär 3 timmar om dagen. Man spelar tennis kanske 2-2,5 timmar per dag. Man gör lite läxor. Så man har ändå 3-4 sociala timmar om dagen skulle jag vilja påstå.
Okej, okay. Och då kan man göra vad man vill.
Ja, man kan umgås med kompisarna, man kanske gör lite läxor tillsammans. Man kan gå och ta en kaffe eller ja, vad man känner för.
Efter din tid på college så ville du stanna kvar som coach på skolan. Kan du berätta lite varför du ville göra det?
Ja, jag var faktiskt hemma 18 månader efter college. Jag vet inte om du känner till det.
Nej, lite osäker. Nej.
Jag var hemma 1,5 år, jobbade i Göteborg och började...
Med tennis eller?
Då jobbade jag på Blue Chip med college-rekrytering.
Okej.
Okay. Och sen började jag sakna USA väldigt, väldigt mycket. Min gamla tidigare tränare då i USA, som var kvar som head coach på min skola, han frågade mig om jag ville komma tillbaka som assistant coach. Mm. Och det gick att lösa via ett extended student visa för en master. Så att jag studerade en master på mitt universitet och jobbade som assisterande tränare i 2 år för kill- och damlaget på vår skola då.
För både kill- och damlaget?
Ja, precis. Där var det både killar och tjejer. Sen på nästa skola var det bara för killarna.
Okej. Okay. Varför ville du jobba med killar då? Eller var det att det bara blev så? Eller var
ja, men jag gjorde 2 år på min skola. Och så gick det ganska bra för vårt damlag. Och damcoachen på min skola, han var väldigt välkänd i hela staten och egentligen hela landet i USA. Så han connectade mig med en av USAs kändaste coacher på University of Georgia. Där det öppnade upp en möjlighet att bli volunteer assistant coach, som det kallas. Så jag fick en möjlighet att flytta ner till Athens, Georgia, där bland annat John Isner och Mikael Panfors har spelat.
Mm-hmm.
Så jag fick möjligheten att jobba med dem i 1 år och jag visste att det skulle öppna upp väldigt bra möjligheter för framtiden.
Hur tyckte du var att vara coach? Hade du coachat mycket innan? Vad var din tränarerfarenhet före det här?
Jag hade jobbat lite som klubbtränare i Sverige, bland annat med dig i Mölndal och även i Partille tennisklubb. Men college-tennisen den skiljer sig väldigt mycket, för då har du ett lag med 10 spelare som du konstant träffar varje dag under 2-3 timmars tid. Och jag älskar den här lagkänslan, liksom att resa runt, bo på hotell, käka frukost tillsammans, man åker och tränar, det är lunch tillsammans, man hänger på kvällen. Och oavsett om det är tränare eller spelare så blir det som ett gäng. Mm. Och det är väldigt, väldigt unikt.
Okay. Men till slut blev det svårt att vara kvar i USA, om jag förstått det rätt.
Ja, jag gjorde 1 år på Georgia och så fick jag till slut en anställning på James Madison University som ligger i Virginia. Skulle flytta upp dit med ett H1B-visum som det kallas. Och så blev det till slut ett nekat arbetsvisum av olika orsaker. Och det har mycket med att studierna måste stämma överens exakt med den tjänsten du söker. Och där tyckte inte USAs regering, som man kan kalla det då, att det klaffade exakt i mitt fall.
Var det knäckande?
Jo, men det var ganska hårt faktiskt. Det var ju en advokat inblandad där och det var inte kul att höra att det blev nej.
För du ville gärna stanna?
Ja, jag hade ju planer på att fortsätta mitt liv i USA i stort sett. Mm. Och göra några år där och sen ta ytterligare steg upp till lite större och välkända universitet.
Men var det just college-tennisen som gjorde att du ville stanna i USA, eller var det att bo i USA som lockade?
Det var college-tennisen. Så det var inte själva landet i sig så mycket. Mm. Det var college-tennisen, att jag ville gärna jobba inom det. Och det kan man ju inte göra i något annat land i världen.
Ja, just det. Men istället så började du jobba med college-rekrytering i Sverige.
Mm. Kom hem och började jobba i stort sett dagen efter jag kom hem.
Okay.
För det var mycket tankar i huvudet. Jag behövde bara ge mig in i någonting på en gång.
Jag
hade jobbat för Blue Chip Stud USA, som företaget heter, tidigare. Så var en ganska naturlig väg tillbaka. Mm. Jobbade med att hjälpa tennisspelare och även andra sporter med college-rekryteringen och förhandling av stipendium och liknande.
Varför behöver just tennisspelare hjälp med den här processen? Eller behöver spelare hjälp med den?
Man kan säga att alla sporter behöver egentligen hjälp, för att de här stipendierna som finns i USA är så fruktansvärt attraktiva. Vi förstår inte hur många spelare det är som söker de här stipendierna på skolorna. Mm. Så att coacher runt om i USA, de får oändligt med e-mail. Bara på Gardner Webb, när min e-mail låg listad som coach på vår hemsida, jag fick nog en 4-5 e-mails per dag. Med okay. spelare som sökte sig
från hela världen, eller?
Ja, från hela världen. Med olika typer av nivåer och sådär. Så att man behöver ofta en in för att få kontakt med en skola. Mm. Och då är det bra att ha en person som till exempel mig, som känner många coacher i USA. Mm. För mig handlar det inte så mycket om att kanske e-maila en skola, utan man ringde coachen, man pratade med dem. Det fanns en personlig connection. Och det var ganska lätt för mig att få till en Skype mellan en svensk spelare och en tränare.
Okej, okay. Men om man är tillräckligt bra så får man ju liksom kontakt för det senare ändå, eller?
Om man är tillräckligt bra, man kanske spelat ITF-er eller ligger topp 5 till exempel i Sverige, då får man ju mycket proaktiv rekrytering, vilket innebär att coacherna har nått ut till dig när du är kanske redan 15, 16, 17 år.
Ja, de hör sig till dig då.
Precis, i nuläget funkar det mycket via Instagram och Facebook. Att coacher ser ditt namn i olika juniortävlingar, kanske till och med vinter- och sommartour här i Sverige, att du har gått långt där. Mm. Sånt kan de kolla upp och då kan de kontakta dig.
Har svenska spelare bra rykte borta i USA och på college?
Det har de. Svenska spelare är generellt sett väldigt skötsamma. Det kan finnas undantag såklart, men de flesta coacherna jag träffade i USA var alltid väldigt intresserade av svenska spelare. Så jag tror att skulle det väga mellan en svensk spelare och en annan nation och de var exakt lika bra i tennis, då tror jag att svensken skulle ha fördel i den situationen.
Kan du berätta mer om vilket rykte svenska spelare har? Du nämnde just skötsamma. Är det något mer som man kan säga generellt för svenska spelare?
Skötsamma. Vi ställer inte till med så mycket problem. Vi gör det som vi blir tillsagda att göra. Jag tror inte att det kanske är jättemånga svenskar som går ut och tränar 4 timmar extra varje vecka i USA. Men jag tror att alla gör det som man är tillsagd att göra. Och som sagt, vi ställer inte till några direkt problem i laget. Vi skulle inte tjafsa emot någon tränare. Vi förstår den relationen där.
Just det. Du nämnde det att om man var ungefär topp 5 i Sverige kanske så hörde ofta skolorna av sig till dig. Om vi säger att man inte är just topp 5, hur svårt är det att få ett stipendium borta i USA idag för killar och tjejer? Om det skiljer sig, kan du säga?
Jag tror att vi svenskar kan relativt mycket om college tennis jämfört med andra länder. Och det gör ju att förväntningarna höjs ganska mycket. För man sitter och kollar kanske på de här kända universiteten som Stanford, Harvard, UCLA, som säkert du känner igen när du hör de här namnen. Alla från Sverige känner till de här namnen och vill till de här skolorna, men jag tror inte riktigt vi förstår vad det är som krävs för att kunna komma in på en sån skola. Så att det finns ju såklart ett annat skikt med skolor på kanske 25 och sen finns ett annat skikt på 25 som ligger mellan 25 och 50, 50-75, 75-100 på college-rankingen då. Och alla de här skikten har ju olika typer av kriterier på spelare.
Okej, okay. Men är det svårt att få ett 100% scholarship om man inte är jättekräsen med vilken skola det är? Hur bra behöver man vara ungefär?
Som kille så kan du nog i stort sett bara få ett 100% stipendium om du ligger topp 6-7 i Sverige, skulle jag vilja påstå.
I sin ålder då?
Ja, i sin ålder. Men som tjej så kan du nog ligga ner till 15-16 kanske, ungefär.
Varför skiljer det sig mellan killar och tjejer?
Det är för att tjejer har en scholarship limit på 8 fulla stipendier i ett division 1-lag, medan killar har 4,5. Så att det är en viss skillnad på fördelningen av scholarships där.
Okej. Om du skulle, när man står inför valet av en skola, skulle du kunna nämna vilka 3 bitar du anser är de viktigaste när man ska välja en skola för att man ska trivas?
Jag tycker att relationen med tränaren innan man faktiskt träffar tränaren fysiskt på plats är ganska viktig. Att man har haft lite Skype-samtal med dem, att man har chattat ganska kontinuerligt och skickat lite uppdateringar och resultat. Tränaren checkar in då och då, frågar hur allting går med tennisen och utvecklingen och allting. Den biten tycker jag är jätteviktig. Det försökte jag vara väldigt noga med när jag rekryterade spelare i USA. Så det är väl punkt 1. Punkt 2 tycker jag är viktigt, det här stor eller liten skola. Det tycker jag är väldigt avgörande. Jag visste inte förväg att vara avgörande för mig, men i efterhand kan jag förstå att det var en väldigt viktig punkt för mig. Och sen punkt 3, man kan ju kolla upp lite vad nivån är på nuvarande spelare som är där. Det är ju ganska enkelt i dagens läge att använda sig av till exempel UTR, Universal Tennis Rating, för att kolla upp nuvarande spelare i laget, vad de har för bakgrund, vad de har för resultat, och se vad hade jag tagit för ungefärlig plats i line-upen idag. För man vill inte komma dit och inte spela. Det är inte jättekul.
Den här punkten du sa med storleken på skola, du trivdes på en lite mindre skola och tyckte att, tror du efterhand att det var rätt viktigt för dig, tror du att för vissa spelare skulle det passa att vara på en mycket större skola?
Jo, men det tror
eller
jag.
Eller att skjuta sig själv i foten?
Jag tror att det är ju generellt sett de lite större skolorna som är högre rankade. Det finns ju en relation där. Så kollar man på de skolorna som ligger topp 10 just nu med killar och tjejer, så är det ju 9 av 10 där är såna här 30-40 000 studentskolor. Så att är man väldigt, väldigt duktig, då kanske man är van att spela inför lite större publik. Man kanske klarar av den här pressen lite bättre. Och den blir ju större på en större skola. På min skola som var lite mindre, vi hade ju inte jättemycket publik. Det var inte liv eller död om vi vann eller förlorade en match. Och det tror jag det passade mig ganska väl.
Hur mycket publik hade ni ungefär?
Men vi kunde ha på liksom senior day när lite föräldrar och släktingar och sådär kom, så kunde vi ha upp mot 100 personer. Men på en vanlig match kanske det var 20-25 personer som var där och kollade.
Kände du mycket press generellt under tiden i USA på att prestera på banan?
Det gjorde jag absolut. Jag tyckte det var, just de här matchdagarna tyckte jag var ganska jobbiga. Och generellt sett så kan man ju säga att jag trivdes ju bättre som tränare i USA än som spelare.
Okej.
Gänget! Innan avsnittet med Adam fortsätter, där han i nästa segment ska få bemöta lite olika myter om college-tennisen, så vill jag påminna er som inte prenumererar på Tennismagasinet att surfa in på just www.tennismagasinet.se och signa upp för en årsprenumeration. För just nu så får ni 20% rabatt med koden LINUS20. Så alla ni som inte redan prenumererar, in och signa upp er. Nu fortsätter vi.
Jag kommer nu att läsa upp några myter som jag har hört om college och som säkert flera har hört också. Så ska du få bemöta dem och kanske bekräfta eller dementera dem. Och du får gärna reflektera lite över sanningen i påståendet. Den första är då att väljer man att åka till college så lägger man delvis ner sin egen tennissatsning.
Det tycker jag personligen är falskt. De faciliteter och möjligheter som finns på de här lite större universiteten i USA är helt otroliga. Nästan alla topp ITF-spelare som väljer att göra en visit till college väljer ju sen att gå college. Så när man får se och uppleva stället så förstår man vilka möjligheter som finns. Sen vad man gör av de möjligheterna, det är ju en annan fråga.
Hur bra är de bästa spelarna som är på college just nu? Eller inte just nu, men ja.
Jo, men de har ju möjlighet att vinna futures. Och kanske till och med spela huvudtävlingar i Challengers.
Okej, så de håller ändå rätt bra nivå för att sen göra en satsning ute på touren, skulle du säga?
Ettan på college brukar ju ligga någonstans runt 2-250 ATP. Så att det är väldigt hög nivå på de bästa spelarna.
Tar vi punkt nummer två här då. Hur man trivs på college beror nästan uteslutande på vilken coach man får.
Jo, jag tror att den är sann. Jag tror just i dagens läge, jag tror att spelare är lite mer coachberoende än man var för kanske 10-20 år sedan. Jag tror att coachen spelar en väldigt, väldigt viktig del i hur man upplever sin college-tid och utvecklas där borta.
Och du var inne på där att det var viktigt att ha kontakt med coachen innan för att få en bild av ifall den skulle kunna passa dig.
Ja, men det har jag märkt mycket med när jag jobbar med rekryteringen, att nästan alla man jobbar med för kanske 4-5 år sedan, de var inte lika beroende, om man ska kalla det, av att prata så mycket med tränarna. Men de senaste året när jag jobbade med college-rekrytering, då märkte jag att studenterna ville ha mycket mer kontakt med coachen innan de kom dit.
Punkt nummer tre. De flesta som åker till college vill hamna på en skola i solen.
Jag tror att det stämmer ganska bra överens med internationella spelare. För där har man bilden av USA som kanske Kalifornien och Florida. Men för inhemska spelare, alltså amerikaner, så tror jag inte att det är alls lika viktigt.
Men för svenska spelare, som när du jobbar med college-rekrytering, var det din bild att de flesta ville komma till exempel Kalifornien eller Florida?
Väldigt många inledande möten så var det ju önskemål om just de två staterna du nämnde och även södra USA, där det är såklart lite varmare.
Är det svårare att komma in på skolor i de staterna?
Ja, det kan man säga. Det är lite... Oftast är ju Division 1 och Division 2-skolorna som ligger i södra USA och även Kalifornien lite högre rankade. Och det gör ju att kriterierna för att bli rekryterad där blir lite högre.
Punkt nummer fyra. Pressen det innebär att spela ett lag på college förbereder dig på bästa sätt inför en eventuell satsning på touren.
Ja, skulle jag vilja säga. Jag vet inte om alla håller med om det. Men jag tycker att pressen på de här lite större skolorna speciellt är väldigt tuff. Det är mycket publik. Det är mycket som står på spel. Tränarna försöker göra ett bra jobb och vinna mycket matcher. Och det vet spelarna. Så att, och gör man inte sitt jobb så kan man ju tappa en placering i line-upen. Man kanske till och med hamnar utanför line-upen. Så den pressen tror jag är bra för framtida turneringar och en satsning.
Du nämnde själv där tidigare i samtalet att du tyckte själv det var jobbigt med pressen. Tror du att många kan inte förbereda på det när de åker över?
Jag tror att de som ligger kanske i toppskiktet av den svenska rankingen är lite lite mer vana med det där. De kanske har spelat mycket ITF-tävlingar runt om i Europa, kanske till och med andra världsdelar, och kanske haft mycket publik som kollat, men jag kommer ju inte riktigt från den bakgrunden, så jag tror att alla som kommer lite mer från min bakgrund, man blir nog ganska chockad hur nervös och liksom tight man kan bli när man spelar på college.
Var det just för att det var mycket publik, eller var det från att du kände att lagkompisar ville att man skulle vinna och så vidare? Var kom pressen ifrån?
Det där tror jag skiljer lite från person till person, men just för mig så var det att man ville prestera för tränaren. Man ville,
okay, för tränarens skull,
ja. Ja, man tänkte att han har investerat pengar i mig med ett scholarship, då är det min uppgift att göra bra ifrån mig. Och det behövde inte alls betyda vinna, men att man skulle prestera på sin bästa eller väldigt bra nivå hela tiden.
Vi tar nästa punkt. Man väljer att åka till college för att ha kul.
Det skiljer sig nog väldigt mycket beroende på spelare. Är man bestämd på att man vill bli tennisproffs i framtiden, då tror jag inte att det är den huvudsakliga anledningen. Men har man kanske gett upp de drömmarna, då kan det nog mycket väl vara sant.
Och sista punkten. Jag tror att det är fler killar än tjejer som tar vägen till touren via college. Vad är din bild av det?
Det tror jag faktiskt är falskt. Jag tycker man hör mycket om killar som har tagit vägen till professionell tennis via college. Jag tror inte att tjejerna blir lika uppmärksamma där. Det finns väldigt många tjejer som spelar både challenger-nivå och WTA-nivå som har gjort sina år på college.
Efter att du kom hem från USA så fortsatte du ändå att coacha genom två individuella uppdrag. Kan du berätta lite mer om dem?
Ja, under min tid i Athens, Georgia, så körde jag väldigt mycket privattimmar utanför lagträningen. Och en av spelarna som jag tränade var Chloe Beck, en väldigt duktig junior som då låg ungefär 65 på ITF-rankingen för juniorer. När jag kom tillbaka till Sverige så hörde hennes föräldrar av sig och behövde en resande tränare under två Grade 1-tävlingar i Italien och även en Grade 1 och en Grand Slam i England.
För juniorer då pratar vi?
Precis, för juniorer. Så att jag åkte med henne först till Italien i 2 veckor på två tävlingar där. Sen åkte jag hem, hade ett break och sen träffades vi igen i London och då åkte jag med henne på två tävlingar där.
Vilka tävlingar var det?
Det var Roehampton Grade 1 som är den här förtävlingen till Wimbledon för juniorer. Där även kvalet till Wimbledon faktiskt spelas för seniorer, eller för proffsen då. Och sen var det även Wimbledon.
Häftigt. Kan du berätta lite mer om din upplevelse av att vara på en Grand Slam-tävling så?
Jo, men det var verkligen den häftigaste tränarupplevelsen jag någonsin har haft och troligtvis kommer ha. Att vara på Wimbledon-området med ett tränarpass var helt otroligt. Det var åtkomst till i stort sett alla byggnader. Du passerar Federer, Nadal, systrarna Williams hela tiden. Så det var väldigt häftigt.
Hur gick det för er i tävlingen?
Chloe mötte en annan duktig junior som låg runt 20 i världen i första omgången. Kämpade jättehårt, förlorade till slut 7-5 i avgörande i första omgången. I dubben så vann hon första omgången med sin partner och förlorade sen i kvartsfinal i 3 set.
Det var aldrig aktuellt att fortsätta jobba tillsammans, eller?
Vi hade lite dialoger om det, om jag hade flyttat tillbaka till USA. Men nu blev ju inte riktigt fallet så. Men ja, vem vet, kanske någon gång i framtiden.
Och efter de här två tränaruppdragen då, så har du inte fortsatt jobba som tenniscoach i Sverige. Varför har du valt att inte göra det?
Jag jobbade ju på Blue Chip samtidigt som de här tränaruppdragen skedde. Så att efter dem så fortsatte jag jobba på Blue Chip i cirka ett halvår till.
Okej. Men lockar det inte att vara tränare mer?
Jag är ganska fast i att det nästan måste vara på college-nivå. Jag tycker att det är en helt annan upplevelse. Och en ganska stor skillnad från att vara till exempel klubbtränare eller annan typ av tränare här i Sverige.
Så klubbgrindet lockar inte?
Inte i nuläget.
Nej. Och istället har du börjat jobba på MatchEye. Kan du berätta lite mer om vad det är för någonting? Många av oss känner igen det som ett bokningssystem. Är det vad det är eller är det mer än så?
Precis. Utåt sett så tror många att MatchEye är ett renodlat bokningssystem. Men vi är ju egentligen en plattform för racketsport. Så att vår ambition är ju att kunna matcha spelare som har en liknande spelnivå och söker andra att spela med. Vi har väldigt mycket bra administrationsverktyg som många klubbar använder sig av i schemaläggning, till exempel av olika typer av aktiviteter, grupper, kurser och så liknande.
Och hur stora är ni då? Hur mycket bokningar sker eller hur många användare har ni?
Vi har nästan 500 000 användare här i Norden och har precis faktiskt gått över 500 anläggningar.
Wow. Är det, du nämnt tennis, eller du sa racketsport, är det tennis och paddel eller vilka sporter är det som ingår?
Det började ju mycket med tennis när Matchai grundades och nu har väl, inte fokuset, men många nyanslutna klubbar är ju mest paddel. Det öppnas väldigt mycket paddelklubbar i Sverige och jag spelar ju mycket själv, så jag tycker det är en väldigt kul utveckling att följa.
Okej, okay. Men tennisen är störst än så länge?
Jag vet inte exakt vilken som är störst på våran plattform just nu, men jag tror att det är ganska 50-50.
Ja, padden kommer alltså. Den tar sig. Och för dig, Adam, lever fortfarande drömmen om USA?
Jag kommer nog aldrig svara nej på den frågan. Skulle möjligheten dyka upp somewhere down the road, så vem vet, kanske.
Då tackar jag för den här pratstunden.
Tack så mycket.
Tack för att ni har lyssnat på mig och Adam. Jag hoppas att ni som funderar på college har fått med er lite värdefull information. Kanske även ni som har barn eller känner spelare som är över har fått en lite klarare bild över vad college är och innebär. Jag själv som coach har ofta funderat över hur saker verkligen går till där borta i USA. Jag tyckte det var intressant att höra vilket rykte Adam fått känsla att vi svenskar har där borta. Att vi svenskar är skötsamma, men kanske inte de som tränar lite extra. Jag vet inte om det är ett positivt rykte att ha eller inte. Däremot fick jag känslan av Adam, och känslan jag överlag har av college, att det är en rätt bra väg att finansiera sin fortsatta tennissatsning på under några år när man kanske inte är helt redo att slå igenom på proffstolen än. Varje år som satsande spelare kostar, och har man inte ekonomin för att finansiera en ekonomiskt blödande satsning på lägre nivåer ett antal år, då är inte college ett så dumt val om man kan komma in på en skola som har ett riktigt bra program och en bra tennisdel. Hoppas ni fann det här lite nischade avsnittet intressant. Vill ni komma i kontakt med mig så vet ni vart ni kan mejla, och vill ni komma i kontakt med Adam så hittar ni honom lättast via Facebook. Till nästa vecka, glöm inte att peka på bollen.
Svenska Tennismagasinet är landets ledande magasin om tennis och belyser såväl internationell som svensk tennis på alla nivåer. Magasinet kommer ut med 6 nummer per år, och vill ni veta mer så surfa in på tennismagasinet.se. För att komma i kontakt med mig går det bra att mejla på linus.eriksson@tennismagasinet.se. Vi hörs i nästa avsnitt.